Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hej Anders, hur är läget?
Jo, det är lite nyvaket faktiskt. Jag försov mig i morse.
Var det så?
Jag försov mig till, vi skulle säga så här 9.15, jag sov till 8.25. Ja. Och då bor jag ju utanför tullarna och har en hund som måste rastas och barn och prylar. Så det var lite komprimerat. Jag hoppade över vissa standardmoment.
Som duscha, borsta tänderna, äta frukost.
Äta frukost har jag gjort. Borsta tänderna har jag gjort. Även rollat mig under armarna. Men inte duschat.
Nej, okej. Okay. Jag körde en så här spansk hordusch som du brukar kallas. Jag brukar inte säga ordet hora sådär. För jag tycker det är lite hårt. Men när man säger spansk hordusch så tycker jag det är lite...
Konstigt, det mesta låter mycket finare när man sätter spansk framför. Ja, precis. Man säger nazist, inte bra. Spansk nazist.
Ja, precis. Nu vill säga frankist.
Ja. Nej, men, har du hört förresten att Hitler...
Franco är död.
Ja, Franco är död. Ja.
Franco är död. Vad heter han? Francisco, vad heter han?
Franco.
General Francisco Franco är död. Tidigt på tisdag morgonen meddelade den spanska nyhetsbyrån Chapatas att den spanske diktatorn hade avlidit i sviterna av en hjärtinfarkt. Han sörjs närmast av frun Carmela, barnen José, Felipe och Ruiz.
Och hushållerskan Josefa.
Precis, med vilken han hade två oäkta barn. Vad som nu kommer hända i Spanien är oklart.
Han hade adopterat Juan Carlos.
Ja, det kanske han hade gjort.
Och skulle, bara för att han skulle föra hans arv vidare, bli en envåldshärskare efter honom.
Men Juan Carlos ville annat.
Juan Carlos sa direkt när Franco hade kallnat och kremerats, eller om han är helbegravd, det vet jag inte. Att jag är inte bara... För att Franco var tydligen så att han var ledare för de som hade vunnit inbördeskriget. Men
stämmer
då
det.
Sa Juan Carlos, jag är hela Spaniens kung. Och då grät socialister på barerna i Granada och sa viva la democracia.
Ja, precis. Fan vad härligt.
Ja, nej, men jag ska säga att Hitler träffade Franco bara en gång. Och efter det mötet så hade han sagt att han hellre går till tandläkaren och drar ut ett par, tre, fyra tänder än att träffa Franco en gång till. Fattar mycket vad vidrig han var.
Precis. Om Hitler tyckte så, amen. Ja. Då fattar man att han är vidrig.
Jag vet inte. Det kan man säga, det är måttstocken. För vidrig. Hitler tyckte han var vidrig.
då fattar man ju. Jävla
men det kan ju för sig ha varit att Hitler tyckte andra saker var vidriga än vi. Att Franco hade sagt någonting om mänskliga rättigheter. Och Hitler var
Precis. Ja. Franco hade lite gambasresten mellan tänderna.
Det hade han förmodligen. Förmodligen så åt han inte så mycket gambas. Men väldigt mycket rött kött.
Men tror du inte att han var ju ändå spanjor?
Jo.
Åt han inte lite sådär?
Ja, jo, om han var
friterade räkor.
Jag bor på en kustspanjor eller inlandsspanjor. För det är en jävla skillnad.
Det är sant. Men jag har för mig att det är såhär, även i Madrid, att det är ganska mycket fisk och skaldjurstapas. Att de bara fraktar skiten.
Men du kan ju tänka dig ostron i Madrid 1936. Då har det tagits med ett ångtåg då, från ostronbankerna ner i Cadiz och Jerez.
Jag vet inte när de elektrifierade den stambanan riktigt. Men...
Den spanska stambanan, den drogs av åsnor fram till 81.
De åsnor som det spanska järnvägsbolaget kallades.
Ja, men det kanske att de drog en och annan tallrik calamares och gambas. Och lite lättdrucket vitt vin.
Men du har ju rätt, för i Galicien där är ju en helt annan tapaskultur än i till exempel Sevilla eller Barcelona.
Sant.
Det är väldigt mycket pulpo, den pulpobaserade tapaskulturen.
Då snackar vi inlands-Andalusien. Pulpo, vad är det? Det är kyckling eller?
Det är bläckfisk.
Jaja, jag menar att det är klart att det är en kusthistoria. Medans i Granada så är det mycket pork.
Just det.
Heter det på spanska?
Cerdo.
Cerdo heter det. Mm. Mm.
Och det är det, cerdo är ju i svin. Turdo, det är vänsterhänt.
Är det så?
Ja. Så det är spanjornas motsvarighet till ju och jö.
Ja, ja, det är det. Ja.
Men var var vi någonstans?
Vet du att det är också en otroligt märklig språk för
Sordo tror jag är döv.
Sordo, ja. Jag läste en roman av Ed McBain. Eller Sordo, den okay. döve. Han hade okay. ju han hade ju en superskurk som var döv. Okay. Och han lämnade alltid en hörapparat på brottsplatsen.
På riktigt?
Ja.
Det här är alltså Ed McBain.
Det fick Ed McBain, han fick det att funka.
Uh-huh.
Ja. Jo, men det finns en
en otrolig grej.
Ja, fast det var han inte.
Nej.
Han ägnade sig inte åt att liksom långsamt stycka unga flickkroppar
mm.
på något jävla LRS-boende i mm. Härnösandstrakten, utan det var mer snabba liksom målinriktade mord i Central Park eller i parken i den stan som det här utspelar sig.
Mm.
Jag känner att vi är lite längre bort från ämnet, men jag måste ändå bara säga så här att apropå språkförbistringar i Spanien, så finns en liten lustig språkförbistring som jag, eller språksammanblandning som jag fick lära mig när jag pluggade spanska i Granada 1992. Det kvinnliga könsorganet på spanska heter kassett.
Mm-hmm.
Och ett kassettband,
mm.
cinta.
Just det, cinta magnética typ.
Men kommer du till Santiago de Chile eller till Buenos Aires, då heter det kvinnliga könsorganet cinta och kassettband kassett.
På riktigt?
Enligt min spansklärare Fermin. Mm. Som jag hade.
Fermin kanske är en liten skämtare.
Kanske att Fermin var skämtare, men han var, det var roligt, vi hade fyra lärare, tre såna här socionomstudenter som fortfarande bodde hemma och som tyckte om att prata om historia. Fermin som älskade motorcyklar och tjurfäktning.
Och
han skulle
och han bodde inte hemma.
Nej, han hade barn.
Mm.
Och han skulle
förklara, han hade gjort det så att säga.
Det hade inte de andra, det hade inte Luisa 36.
Nej, har jag berättat om den här knullpiren i Barcelona? Det har jag gjort. Alltså, det har jag gjort i ett avsnitt, eller hur?
Nej, det har du inte.
Har jag inte det?
Det kanske var ju allt du velat veta.
Precis, allt velat veta om knullpiren. Nej, men när jag bodde i Barcelona, nu blir det verkligen en walk down memory lane.
Ja,
och det var ju 96-97, så det var ju långt senare än din Andalusien-resa där. Ja. Men då var det ju så att längst ut i hamnen så fanns det en pir.
Mm.
Och jag och mina kompisar åkte inlines, eller rullskridskor kan man
gjorde
säga.
Ni?
Ja.
Vi var inlines killar, ja. Inlines bruna.
Vi var inlines killar i Barcelona 1996.
Så ni ligger runt i tajta kortbyxor, en liten ryggsäck, dreadlocks och inlines.
Jag hade faktiskt någon slags spandexbyxor.
Du hade det?
Nej, inte spandex, men jag hade ett par ganska tajta jeans.
The sound of the inlines, ja.
Vi hade ingen hjälm kan jag säga.
Nej, det kan jag inte. Nej.
Ibland hade jag såna här handledsskydd, för jag tänkte att händerna det är en viktig kroppsdel för en arkitekt.
Huvudet är ju inte mycket bra för en arkitekt.
Nej, de flesta är ju helt dumma i huvudet om man kollar på vad de ritar.
Ja,
då. Man kan inte rita lite rundare former istället.
Kan inte rita snyggt så det blir trevligt i stan.
Ja, precis. Mm. Men då,
som det var i Klara kvarteren innan de rev dem. Så, rita så.
Som det var i Klara kvarteren där, när Slas pissar på gatan varje dag för att det var så hemtrevligt. Ja. Jag kände bara så här, det här kan jag kissa.
Ja.
Men då fanns det en pil längst ut där, och sena kvällar så, en sen kväll framförallt, så åkte vi ut där, för vi tänkte där kan man ju åka, för det är en lång raksträcka och det är ganska fin asfalt. Och då när vi kommer ut där så ser vi att var liksom 30-40 meter står en liten då bil parkerad, en Seat eller något liknande, med sån här lite handdukar uppspända framför fönstren och någon liten sån här sol, du vet, en sån här reflekterande grej som de sätter på framrutan när de ska
till stranden. Värmesköld.
Ja, precis. Mm. Ja. Medelhavets motsvarighet till, jag vet inte.
AC.
AC, ja, precis. Men då när vi, det är inte meningen att man ska köra rullskridskor där, för att när vi åker förbi de här bilarna så ser vi att i varje bil så är det då ett, ja, men jag skulle säga att i 100% av fallen heterosexuellt yngre par som har sex med varandra.
Mm.
Och jag tror inte de ser oss, för de är mitt inne i det där. Men för det var liksom så här en allmän överenskommelse att dit åker man ner, så ställs man där. Man liksom, det var inga fluktare där, utan det var liksom bara de här unga paren som åkte dit och hade sex för att de inte kunde ha det hemma, ja, det. För de bodde med sina föräldrar.
Just det. Men var det, märkte man det för att fjädringen jobbade på bilen eller?
Nej, det var ju så att de där handdukarna var ju lite bristfälligt uppsatta kan jag säga. Okay. Det var ju inte heltäckande.
Det gäller liksom att prioritera när man väl får feeling. Ska man hänga upp en handduk eller ska man get to it?
Ja.
Att säga.
Men det var ju, man såg ju då liksom, det var ju, det var imma på fönstren och liksom så såg man liksom konturen av en katalansk pojkröv som jobbade upp och ner. Jag har aldrig känt mig så långt ifrån mänsklig samvaro som då.
Ja, jag kan förstå det.
Jag kände mig väldigt utanför, även om vi var liksom tre stycken som iakttog där.
Men jag fick en bild i huvudet.
Ja.
Och det är att plötsligt så märker ni hur en av de här bilarna, det blir en jävla gung på fjärde gången, och ni märker att handbromsvajern har gått, så den börjar rulla mot kanten.
Ja.
Och ni snabbt på era innan och fram, stoppa bilen och låter dem avsluta där inne.
Ja, precis.
Och sen så knackar en av er på dörren och säger, sen gör El Breco.
Precis.
Gracias.
Men är det som en sån här, moralisk tanke nu att så här, en Seat med ett kopplerande par på en pir i Barcelona börjar rulla mot kanten. Så här, vad gör du? Så här, räddar du paret eller, liksom, eller räddar du din värdighet?
Låter du den bara liksom göra en frivolt ner i vattnet och de kommer märka det?
Mm. Låter du dem bli liksom en modern variant av Romeo och Julia? De dog när de gjorde det de tyckte bäst om. Älskade varandra.
Du,
ja.
Det är kul för att det kommer in hela tiden nya patrons till 4 meter.
Är det, liksom, är det dags att sätta stopp, tycker du, eller?
Ja, det börjar närma oss taket faktiskt för hur många patrons vi kan ha. Det finns inte hur mycket plats som helst. Ja. Men fortfarande finns det några platser kvar. Men jag skulle hälsa våra nya patrons välkomna till oss, till värmen. Till det här rummet som vi kallar för det inre rummet, 4 meter. Och, så give it up för Albin Tildeus.
Yes.
Han heter Tildeus. Mm. Han tillhör den här 10-procentiga andelen medborgare i Sverige som har en liten akut accent i sitt efternamn.
Just det. Men är det så att jag tror att hans förfader på 1700-talet blev prästvigd, och innan hette han Persson och sen så, eller
ja,
någonting, eller
Tillberg.
Tillberg, alltså sen blev det Tildeus.
Ja, så är det mycket möjligt. Ja. Man latinifierade namnet sådär. Men Albin känns som en skön kille.
Ja, jag tycker att Albin känns väldigt reko.
Ja, tycker jag också.
Albin skulle aldrig begå ett sexbrott till exempel.
Hör du det, Albin? Hör du det nu? Nu har vi ögonen på dig. Okej, Albin. Albin Tildeus. Sen har vi något som jag hajade till.
Okej.
Okay. Och tänkte så här, fan, är det svenska före detta Parisambassadören Carl Lidblom?
Mm. Möjligtvis att Albin skulle begå grov trolöshet mot huvudman. Det är liksom det enda brott jag kan se honom begå.
Vad är det ens?
Jag vet inte. Det är väl att man utnyttjar den myndighet eller företag man jobbar på något sätt, och tillskansar sina fördelar.
Typ
eller...
för över pengar från huvudmannens konto.
Ja, men det är ju stöld. Men alltså, kan vi återkomma i frågan? Okay. Eller?
Ja. Men i alla fall, sen så har jag till. För sen tänkte jag fan ner den gamla bisexuella Paris... Parisambassadören Carl Lidblom som hoppat in.
Lidblom heter han, va?
Lidblom, ja. Nej, det var Carl Lindblom.
Lindblom, ja. Underbart.
Ja, fantastiskt. Jag ser en poplinrock direkt. Nej, jag ser en stor sån här 4 oktober trenchcoat framför mig. Bara för att hans namn för tankarna till Carl Lidblom.
Nu ser jag en konjakskupa, en cigarr.
Ja.
Och en portvinsnäsa.
Och en oförsiktig, inte så politiskt korrekt uttalande eller utsaga.
Du ser en oerhörd arrogans.
Ja, det gör jag.
Men nu börjar vi snacka grov trolöshet mot huvudman.
När det handlar om Carl Lidblom.
Men Lindblom tycker jag är ett otroligt vackert efternamn.
Det kan vara ett av de vackraste efternamnen.
Ja. Det är inte, dels för att tankarna... Det är liksom, man, det drar något ett lindblomsträd helt enkelt. Ett lind, en lind. Och, men sen så är det själva bokstavskombinationen är ju snygg i sig också. Alltså tallskog är ju också härligt, men det är inte riktigt, ligger inte lika bra i munnen. Lindblom.
Ja.
Lindblom. Ja. Smaka på det. Lindblom.
Det är mjukt och runt.
Smaka på det. Lindblom.
Lindblom.
Det låter som Dominik Hensel. Blom. Lindblom.
Ja. Hensel är ett vackert efternamn med många fula vokaler.
Mm.
Och konsonanter.
Det är liksom det gyllene exemplet på att staplar man några riktigt fula bokstäver efter varandra så kan det bli magi.
Hensel.
Hänsel.
Lindblom. Det är, det är mjukt och runt och sandblästrat som en tysk naturist på Sandhammaren.
Men du, du är liknandes konung,
tack,
Anders.
Tack. Karl eller Kalle kanske. Ja. Välkommen ombord, Kalle. Johan Lundberg.
Mm.
Johan Lundberg tycker jag också, det här är ett,
låter som en kille som har varit nazist men som inte är det längre.
Johan, fortsätt och stöd 4 meter. Johan, låt inte Fritte stöta ut dig med sin begränsade associationsförmåga.
Med mina skolgårdsmobbarambitioner. Nej, jag älskar, det är som en rosa. Jag älskar ju de här människorna såklart.
Ja, det är klart att du gör.
Ja, det är klart. Ja. Det är som, ja.
Ja. Herregud.
Vi är verkligen inne i värmen. Det är därför, ja, vi kan vara lite tuffa.
Vi kan vara lite svänga här. Ja. Och det är både högt i tak och brett mellan väggarna, Johan Lundberg. Men visst, det kan vara att det är riktigt sån...
mental avstånd.
Södra näste syd. Trelleborgs nasse.
Ja, precis.
Johan Lundberg. Johan.
Alltså förr i tiden så drogs jag till högernationella kretsar. Va? Men nu har jag faktiskt lämnat den umgängeskretsen. Och började plugga i Lund. Och när jag träffade nya människor och insåg att där jag höll på med det. Och det var ju så himla enkelt. Alltså, jag var väldigt ensam i gymnasiet och drog sig in i de kretsarna. Så, men nu är jag ute på skolorna och inte föreläser. Men jag är inte ute på skolorna heller, men det är mer en grej man säger.
Är det där en sån här P4-intervju när Johan Lundberg har i Sverigedemokrat och har blivit nämndeman?
Ja, eller
och
kanske.
Hans nazistiska förflutna har flutit upp.
Ja, precis.
Ja, för fan Johan. Ja. Johan, vi gillar dig.
Ja.
Han är säkert SSU-are.
Mm.
Är väldigt SSU-igt. Men du, när du pratar om Lindblom, att det är sånt vackert efternamn. Lundberg är ett obegripligt... Alltså Lund är en ansamling av lövträd, va?
Ja.
Berg?
Ja.
Är det, alltså, det är så mycket en sån jävla ansamling av lövträd så blir det ett berg av lövträd.
Precis.
Det är som majbrasa.
Nej, men många av de här ihop...
Johan Rishög.
Men många av de här namnen så här, typ så här med Berglund och Lundberg och ja, Granberg är väl mer logiskt. Det finns ju faktiskt ganska många berg som är beklädda med granar.
Har du varit någon gång i Jämtland?
Jag har varit i Jämtland.
Det är Granbergens landskap.
Mm, mm. Jag har en gång varit någonstans i Jämtland.
Oh.
Jämtland.
Oh, fy fan. Mm. Beppe Wolgers.
Ja.
Och Toots Thielemans.
Ja, det är det väl.
Och välkommen ombord också en $5-patron.
Yes!
$5-patron!
Mm.
Lite finare, nu kommer inte du med några smutsiga associationer på namnet. Här är ingen, men bara snällt. Nu vill jag höra den snälla Fritte.
Mm.
Per Norman.
Per Norman. Det låter som en person som skulle kunna få Nobels fredspris. Bara genom att vara lite schysst i bostadsrättsföreningen. Bara genom att liksom aldrig någonsin missa en städdag. Så the Norwegian Nobel Prize committee has decided to award this year's Nobel Peace Prize to the Swedish citizen Per Norman. And this is the nomination for his never lasting endurements during the cleaning day in the local bostadsrättsförening. Jag vet inte riktigt hvordan man översätter det till engelsk. The local housing committee in Borlänge, Sweden. and the prize is, of course, as always, 8 million Swedish kronor. And you can use it whatever you want. Okay, now this is a concert. And ladies and gentlemen, Sting. Sting. Sting.
Okay. Albin, Carl, Johan och Per, välkomna ombord. Nu rullar vi.
Hej Anders.
Fritta.
Du, känner du till det här bråket på vid Hornsbergstrand mellan en bostadsförening och en kebabrestaurang?
Mycket väl.
Ja. Kan du recappa den snabbt?
Ja, men det är väl bara det att det har byggts ett exklusivt bostadsområde på Hornsbergstrand och då har en sån här syriansk kolgrill öppnat och de drar folk fast inte från Hornsbergstrand utan det kommer dit folk från Järvafältet.
Mm.
Och njuter olika grillade spett med bulgur.
Mm. Men det är ju inte, är nog det inte bara restauranger som drar, utan det är nog hela strandpromenaden,
ja,
där
men
som
alltså
drar.
Det,
de, det är liksom ett attraktivt område, ja, nära blå linjen helt enkelt.
Exakt, ja. Men enligt föreningen så är den här restaurangen som drar fel klientel. Och det har man väl inte sagt med de orden, men man tycker att det blir väldigt mycket ungdomar som...
Ja, men de, de hade sagt att det, liksom, det var ett fett spår på gatan och sådana grejer. Alltså, det var ett av argumenten.
Att det var ett fett spår.
Nej, men det hade varit fett, alltså, liksom, du vet, fettränder på gatan från deras, från deras, du vet, vitlökssås och sådär. Det från deras kött. Så det var ju sådana argument de hade, vilket inte är så här. Men nu har det kommit dom i tingsrätten.
Ja, vad spännande.
Ja. Och bostadsföreningen, som ju då dessutom har det fantastiska namnet BRF Välbehaget.
Nej.
Ja.
De är dumma i huvudet.
Ja. Alltså, om man bildar en modern bostadsförening, fast det kan ju vara byggfirman som startar bostadsföreningen som valde det namnet också.
Sen, för att folk skulle vilja bo där.
Ja, kanske. Men de har ju velat vräka restaurangen. Och restaurangen har motsatt sig den räkningen. Och det är tvistemålet då, tror jag, som har gått upp i tingsrätten.
Men för att ha bostadsföreningen så velat vräka dem på de här grunderna som vi just nu tidigare nämnde?
Ja, de har säga upp kontraktet helt enkelt.
Men är det inte för att det är mycket BMW som står utanför och spelar bosnisk house?
Det kan det också vara. Det kan också vara. Men då har alltså idén uttalat sig i bostadsföreningens välbehagets advokat Jörn Liljeström. Mm. Han är besviken över domslutet. Vad tänker du, vilken typ av advokat är Jörn Liljeström?
Det känns som en kille på Östermalm.
Mm,
som sitter på Floragatan med en trerummare med sig själv och sin sekreterare.
Ja, okej. Okay,
det tänker jag. Det är ingen
så stor.
Nej, det är en ensam praktiserande.
Mm,
jag tror eventuellt att Jan efter pensionen kommer börja förmedla svarta hyreskontrakt.
Mm, det är mycket möjligt. Då säger Björn Liljeström så här.
Björn Liljeström säger så här.
Med anledning av domslutet. Det är en kallare och mer hänsynslös värld vi går in i om restaurangen får rätt.
Va? Fan, vi kan rycka under mattan sägning.
Ja, men alltså det är så otroligt, för det är liksom sådär någonting man... När Olof Palme dog, då kan man säga så att det är en kallare och mer hänsynslös värld vi går in i. Men eller om efter corona möjligtvis, eller under corona, men när en restaurang får vara kvar, det är inte en kallare och mer hänsynslös värld, va? Sen fortsätter han så här, vi kommer överklaga, säger Jörn. Det här ger frikort till restaurangen att fortsätta störa. De behöver inte ens förneka att de stör. De kan säga, jajamensan, fattas bara. Vi stör jättemycket och det har vi rätt till.
Fan, Jörn är ändå kompis med språket. Jörn kan ändå uttrycka sig.
Men är det inte så att det är inte riktigt så där som man tänker sig att advokater uttrycker sig, va?
Nej, men det är det jag menar, att han är en ensam praktiserande frifräsare på Östermalm. Som är med just så här, han läser lite humaniora.
Men när han ska inleda sin slutplädering så börjar han aldrig med för 17 gubbar.
Lite så här som Anders Björk när han sa till, vem fan var det, han sa till Carl Lidbom faktiskt i konstitutionsutskottet, du ska veta hut.
Ja, just det, precis. Ja,
att han liksom, ja. Men alltså det är också roligt.
Ja, okej, en lista då över så här roligaste så här åthutningar. Det är vet hut Carl Lidbom,
ja.
Men sen också när Per Garton säger till Carl Bildt, håll truten Carl Bildt.
Har han sagt det?
Ja, det var väl under någon EU-debatt i Sveriges Radio.
Håll truten Carl Bildt.
Håll truten Carl Bildt. Någonting sånt. Jag menar, det här kan vi kolla, det här kan vi faktachecka i efterhand.
Jag hörde att Gösta Bohman vid någon debatt 1979 sa till Palme, bara orden Palme i papperskorgen.
Okej.
Okay. Ja,
ja. Men där har vi topp 3.
Topp 3.
Kan vi få en jingle på det?
Där var jingeln.
Ja. Kan vi musiksätta den med bosnisk kaos?
Beatbull, där är er. vad var det han trodde att den här krögaren på den här kolgrillen på Hornsbergstrand sa? Han sa, jajamensan, fattas bara, vi kan fortsätta störa.
De kan säga, jajamensan, fattas bara, vi stör jättemycket, det har vi rätt till.
Han snackar verkligen kidsens språk,
ja, precis,
den advokaten.
Ja. Men egentligen så vad han menade med det var att de kan säga, ej kompis, Vi gidrar fett mycket. Och vi bara det är bara gilla läget. Det var min lite Rinkeby svenska. Vad tyckte du om den?
Ja, den var väl 3+.
Men det var ju en 2+.
Roligare och roligare om man hade sagt så i sitt uttalande.
Får man härma invandrarsvenska?
Det tycker jag fortfarande att man får.
Ja.
Faktiskt.
Men beror det på när och hur? Eller är det, ska man skita i det? Man kan bara göra det.
Ja, det finns väl vissa situationer där man kanske, det kanske är sämre. Om man till exempel skulle, låt säga att du är nyanställd på en fritidsgård i Hallonbergen. Så kanske inte det är liksom smartaste draget att gå in och försöka entusiasmera upp kidsen att spela biljard med dig genom att säga: "Ey, vill ni komma och spela lite biljard? Kom med mig." Nu var det latinamerikansk. Då är det bättre att försöka vara sig själv. Men i humorsammanhang tycker jag väl ändå att man får det.
Jag tror att man får det, va? Men alltså, eller å andra sidan kan man ju säga att varför jag frågar ens, är jag osäker eller?
Ja, men alltså jag blev också osäker när jag hörde det.
Men det kan ju också vara så att det var bra, men då skapar den här lilla nerven i podden som vi behöver.
Vi måste gå mot gräns.
Men det kanske också har någonting att göra med att det kanske framgår mellan raderna att jag kanske är lite mer på den här kolgrillens sida i det här bråket.
Det låter så, ja. Ja. Vem är inte det? Nej. Det är hela stan mot bostadsrättsföreningen Välbehaget. Ja, faktiskt.
Precis.
Men jag tänker också så här, jag tror inte att det glada gänget bakom kolgrillen på Hornsbergs strand skulle säga jajamensan, fattas på att vi kan fortsätta stöta. Om någon har tittat in på en kolgrill, så om du vill se så här hårt arbetande människor, kolla in på dem som jobbar på en kolgrill. Det är så när man försöker få sina barn att plugga, och de säger pallar inte plugga. Man går in och tittar på en kolgrill, ser hur hårt de jobbar. Det där är målinriktat. Alltså det är ju så jävla effektivt. Det är också en sån smart så här, koncept. Det är väldigt snabbt. Du har liksom, du baserar allting på de här grillarna och sen så har du enkla tillbehör. Det är liksom snabbt. Jag är inte superfan av den här maten. Jag tycker den är ganska äcklig faktiskt. Jag tycker inte om kolgrillmat.
Okej, okay. Ska vi sluta? Ska vi inte spela
nej,
in
men alltså, nej, men alltså det är äckligt. Jag tycker det är tråkigt sekt. Man får lammkött mellan tänderna. Och sen tycker jag den här bulgur är jävligt meningslös.
Har du talat om pommes frites?
Alltså pommes frites på en kolgrill inte heller. Nej. Pommes frites ska ätas på...
Ja, har du talat om pitabröd?
Eller ja, pitabröd är okej.
Okay. Har du talat om sådana här stora bröd? Sådana här som man kan göra rullar av?
Jag tycker att det är för torrt framförallt.
Ja. Har du hört talas om sås?
Ja. Aha,
man tar liksom, man tar det saftiga köttet, ja. Och så tar man sås och så här grillad tomat och så här kanske lite någon inlagd grönsak. Och sen så lägger man det ihop och sen äter man det.
Jag kan tänka mig att det är godare.
Man äter inte liksom bröd bara.
Jaha. Jag trodde man åt, först åt man brödet, sen åt man bulguren, sen åt man persiljan. Sen åt man köttet och sen drack man såsen. Det tror så tror du gör det, va?
Ja. Nej, eventuellt man efter persiljan. Nej, nu är jag mätt. Nej, det är bra så, tack.
Men du, varje gång som någon säger så här: "Ska vi luncha? Ah, ska vi gå till kolgrillen på Folkungagatan?" Då blir det som ett sjunk i mig. Jag tycker det är så tråkigt.
Jag gjorde bort mig lite på den här kolgrillen. Amida heter den. En gång. För att jag satt precis vid dörren. Alltså, borden är väldigt nära dörren. Så kommer det servitörer och de har så här stora... Som inte brickor utan så här brickor och flera våningar som de bär. Där de har tre brickor under varandra. De ställer glas och tallrikar. Och precis när en av servitörerna kommer med en sån full med liksom glas och tallrikar. Så liksom viftar jag till med handen. Så han tappar hela den brickan.
Ja.
Och den liksom bara kraschar liksom precis framför ingången till en middagkolgrill.
Ja. Ah. Men
jag sa ju att jag bad ju 1000 gånger om ursäkt.
Det var ju bra gjort.
Ja, men ibland så, även om det inte var meningen, så känner man så här, fan, liksom, jag vet ju att de tänkte liksom, men ditt sär, tänkte de.
Tror du det?
Ja, det tror jag. De tänkte så här, men vad fan, hur klantig kan man vara?
Fast på syrianska.
Ja, kanske. Eller, ja, eller kurdiska eller vad det nu kan vara.
Men det behöver inte, jag tycker inte jag tvingar dig att börja liksom tala väl om kolgrill bara för att du råkade välta en bricka glas inne på Almida kolgrill.
Nej, men det är inte därför jag talar väl om det heller.
Nej, men det är inte för mig bara.
Nej.
Men det jag vill komma till är att jag tror att det som sticker i ögonen på Jörn, vad heter han?
Jörn Liljeström
och det att...
Och bostadsrättsföreningen.
Det här kolgrillen, den har lyckats lura systemet. De har lyckats få en restauranglokal i ett nybyggt område i Stockholms utkant att gå med vinst. För det har inte hänt tidigare. att någon näringsidkare utanför Södermalm eller Kungsholmen, alltså i de här Hornsberg, Hammarby Sjöstad, liksom, har lyckats överleva mer än 9 månader i sina nya svindyra lokaler i det här ganska tråkigt ritade området. Mm. Men där, de har lurat systemet. Ja. Och vilket sticker i ögonen på de här människorna i bostadsrättsföreningen.
Mm. Det sticker i ögonen på dem att de får in sin hyra varje månad.
Ja.
det är väldigt provocerande. Den där bostadsrättsföreningen tänkte ju att det skulle vara liksom en konkurs i varje halvår ungefär. Ja. Olika restauranger som försökte se på olika koncept. Som var, det ena konceptet var det sämre än det andra. Men är inte det väldigt provocerande i sig när en restaurang får lägga ner och så kommer en ny restaurang som river ut inredningen och så gör en ännu sämre inredning, en fulare inredning?
Det är superprovocerande.
Ja.
Det är överhuvudtaget restaurangkulturen i eller så här. Krögare som inte har en känsla för inredning. Mm. Det är bara helleberget på dem. Alltså. Mm. Vad heter det? Ättestupa. Hej, vill du stålrörsmöbler i en liten restaurang på David Bagares gata? Hoppa för fan!
Vi drar ner åldern för ättestupan till 36.
Skrev du menyn på en griffeltavla i en lokal i ett funkishus? Hoppa! Eller förresten, vänta, hoppa ett för sent.
Skulle jag använda sådana här små plastbokstäver som man sätter så här på en med en plupp på.
Man ser det ut, man går in så här. Jag ser, det är griffeltavla där. Va? Vad händer med sådana här små platsbokstäver som är i trapphus? Som du ska köpa på Nacka byggnadsvård, din jävel. Hoppa. Men snälla, förlåt. Hoppa bara. Okej.
Ja, men det är väl vad vi tycker om restauranger helt enkelt. Ja, men vi får se vad som händer i det här. De ska ju överklaga då till nästa instans här. Välbehaget.
Har du varit på den här kolgrillen?
Nej, jag har varit i Hornsbergstrand en gång.
Ja.
Och då var jag hälsade på min kusin som bodde där.
Men hon gick inte ner och käkade?
Nej, hon hade mat.
Ja,
hon hade mat hemma.
Jag hade en gång som mål att gå dit och äta. Och det var jag och din klubbkompis Marcus Johansson som skulle ses. Han bor ju i Malmö, så vi ses inte så ofta.
Nej.
Och då är det bra att göra någonting lite projektigt. Sådär. Mm. Och då sågs vi sågs någonstans vid Rolandsåsparken. Så vi går ut dit, sa jag, för att stödja den här restaurangen.
Mm.
Men när vi kom dit så kände vi, för det här var precis när den här stora frågan hade blowat upp. Och jag hade plötsligt bara fått fram att jag skulle stötta dem. Men ju närmare vi kom, desto mer kändes vi som så här, så konstiga gettoturister. Liksom. Mm. Så att när vi kom dit så, plus att det var ingen folk där. Jag trodde det skulle vara full, liksom, skulle vara Damaskus utanför på gatan. Det skulle vara så här, liksom, blinkande neonljus under bilar och liksom ett jidder. Så här. Det var ju helt tomt.
Ja.
Det är ju ett av Stockholms tråkigaste områden. Ja.
Deppigt.
Så jävla deppigt. Ja.
Men det är roligt, men om det är som det är enligt dig, ett av Stockholms tråkigaste områden.
Mm.
Hur kommer det sig då att det är så populärt att folk från blåa linjen hoppar av och hänger där?
Det har fått en sån bra kolgrill. Och de gillar kolgrillen. Kolgrillen tror jag i sig.
Mm.
Men det kan också vara uppmärksamheten runt den. Och att det sticker lite i ögonen på de här nyinflyttade Linköpingsstudenterna. Som har börjat bostadskarriären nere i Hornsbergstrand.
Mm.
Med mål att komma närmare Kungsholms torg.
Just det.
Men vi fortsatte sen. Vi promenerade vidare från det här Hornsbergstrand. Över Kristineberg.
Mm.
Och genom Fredhäll. Ända bort till Denskrapan. Svängde ut på Lilla Essingen.
Mm.
Och där gick vi till Rosa Drömmar. Och käkade en varsin hamburgare med pommes frites.
Underbart.
Och drack öl och pratade om film.
Mm. Fan vad trevligt.
Det var trevligt. Ja.
Med Stig Larsson.
Stig Larsson var inte där.
Nej.
Tyvärr. Däremot så var det 700 djurgårdare där för att kolla på en match.
Okej.
Okay. Ja, så det var mycket folk ändå.
Känns inte som Djurgårdsland, men varför inte? Nej, det var match helt enkelt.
Det var match och det var Djurgården. DIF spelade och det var inte avgörande matchen, men det var nära slutet.
Mm. Och, så det var i höstas?
Det var i höstas, det var jag och Marcus.
Ja.
Ja.
Det var du och det var Marcus och det var höst.
Ja.
Men då kom ni ju inte från Rålis, då kom ni från andra hållet.
Vi gick från Rålis.
Mm.
Då gick vi hela vägen ut.
Alltså innevägen liksom.
Innevägen, hela vägen ut till.
Längs med Lindhagens gatan.
Pratade och pratade och pratade och pratade. Och så kom vi dit så kände jag att Marcus egentligen bara ville gå dit för min skull. Jag insåg hur töntig jag var.
Ja.
Så vi fortsatte. Och det blev en bra, väldigt bra kväll.
Ja.
Jag tror att stegräknaren räknade upp till nästan över en mil.
Oj, dagen, fantastiskt.
Ja. Och det var också ett plus.
Mm.
Sen så sprang jag hela vägen från Lilla Essingen till Stora Essingen och lyckades precis pricka tvärbanan som tog mig från Stora Essingen till station Globen där jag klev av. Och kom hem. Så berättade jag precis allt det som jag har berättat för dig och för 4 meters lyssnare nu.
Berättade du till Mimmi?
Ja, så lyssna här.
Och så sa hon, okej, men varför berättar du det här för mig?
Ja, och så sa hon så här, snark. Det kom sätan ur hennes mun. Och Alex och Mårten ställde fram och klippte ut som sätan som satte på blompinnar och höll framför hennes mun när hon halvstängde ögonen.
Alla var med i det här pranket, hur tråkigt din och Marcus promenad på Kungsholmen var. Kungsholmen och omkringliggande öar.
Snacka om.
När du sa vår promenad på Kungsholmen så var de tvungna att rätta dig. Eller det tvärtom.
Rättade dem. Berätta mer om din promenad på Kungsholmen, pappa. Ironiskt. Jag bara, och kringliggande öar.
Stockholm är byggt på 14 öar.
Snack. Men det är så intressant vad jag tycker är roligt och mysigt. Hur det kontrasterar mot vad alla andra familjer tycker är roligt. De tycker mer sånt här som typ så här, Sockervad, Gröna Lund, åka till ett varmt ställe och bada. Jag tycker så här, en novemberpromenad från Rålambshovsparken via Hornsberg strand med Marcus Johansson kan vara toppgrej.
Ja, men det blir inte bättre.
Det blir inte bättre. Nej. Men när man pratar om små men allvarliga saker.
Ja.
Och nu och då sammanblandas och här och där sammanblandas i en härlig associativ essä.
Mysigt.
Samtalsessä. Ja. Promenad sen.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du, när vi innan pausen här när vi pratade om kolgrill, uh-huh, så kommer jag att tänka på en röra som heter Baba Ghanoush.
Ja.
Känner du till den?
Känner mycket väl till den.
Eller Baba Ghanoush.
Ja, där de tvistar ju det lärde.
Precis. Mm. Men anledningen till att jag tar upp det är för att din svärfar, Björn Thorsson, har ju gått ur tiden.
Ja.
Och han var ju en mästare på Baba Ghanoush.
Han var otroligt bra på Baba Ghanoush. Han hade den här fantastiska förmågan att placera auberginerna på exakt rätt avstånd från grillen.
Mm.
Och att inte överdosera tahini.
Mm.
Och sen så hade han en fin känsla för vitlöksbalansen. Och, ja.
Mm.
Jag minns på min 50-årsfest så serverades ju Baba Ghanoush.
Ja.
Och du, Fritte, du hittade på en liten sång där. Vi skulle kunna lyssna på den, kanske.
Ska vi göra det?
Ska vi göra det, ja. Så här lät den när vi satt och käkade middag då för ett år sedan på min överraskningsmiddag till mitt 50-årsminne. Och Björn Thorsson hade gjort en fantastisk Baba Ghanoush. Det kanske är därför som inte den här kolgrillen får vara kvar, för att de sitter och sjunger Baba Ghanoush.
Ja. Men du, jag minns att det kändes som att Björn tyckte det var lite kul att jag uppmärksammade hans Baba Ghanoush.
Ja, ja.
Men det känns som att han var en väldigt fin människa på många sätt. Han var ju både arkitekt och poet.
Ja, det drabbar mig också. När man ser de här dödsrunorna, när det står poeten och arkitekten Björn Thorsson, så känner man... Nu känner jag ju ganska mycket sorg av andra skäl, eftersom det är en person som har stått med oss väldigt nära, hela familjen. Det är min svärfar liksom. Och som vi har haft en bra relation till. Men också så att det är en poet och arkitekt mindre. Det är väl egentligen bara Lars Mikael kvar nu.
Ja.
Av poeter och arkitekter. Nej, men han
eller också får jag börja skriva poesi.
Jag kan inte göra det.
Ja. Ja. Ja, kanske.
Nej, men alltså han var ju väl det här älskade han ju. Att också, för han var ju framförallt poet, mer poet än arkitekt. Och att börja jobba med språket på det här sättet, att hitta liksom ett ords melodi. Det var hans superkraft.
Mm.
Han var ju också väldigt så här, han var väldigt bra i stora sammanhang. På slutet så hade han lite svårt att höra. Vilket gjorde att det här middagen tror jag var svår för honom på ett sätt. Därför att ett samtal blir svårt när du är lomhörd, mm. vilket folk blir på äldre dagar. Men när du då klämmer in med Baba Ganoj, Nors, till hans ära, då hör han ju precis och han tycker att det här är perfekt.
Mm.
Men han var otroligt bra i middagssammanhang. Särskilt i snälla ljudmiljöer. Det hände så otroligt ofta att han bara liksom plötsligt så här höjde vinglaset och utbrast något. Han kunde titta upp i ett träd. En trädkrona vi satt på altanen i Vamlingbo. Bara säga, tänk att bo där uppe och leva i den där trädkronan. Du vet, sådana tankar som man hade när man var 11. Kunde man liksom gå igång på. En gång så satt vi och käkade middag med hela Ture Sventon-sällskapet där ute med så här, vet han, David Nessles farsa, Olle Nessle och sådana gamla så här knarriga poeter och arkitekter som älskar Ture Sventon. Och så då satt de bara och citerade olika så här Åke Holmberg-grejer. Och en gång så att vi också på altanen i Vamlingbo och käkade. Och då tittar man ut mot en stor åker och på andra sidan åkern ungefär 500-600 meter bort så är det Börjaskogen. Det är väldigt stimmigt på altanen och där borta förefaller det väldigt lugnt. Så säger Björne så här, betänk av, vi pratar, han höjer glaset, alla tystnad, säger, betänk avståndet bort i skogen där. Det är ett avstånd av tystnad. Vad hörde man om man var där borta nu? Hörde man oss? Eller hörde man bara prasslet av en skogsmus som stilla vänder och sätter fart under hålfoten? Och det var jag så här, fan, det där sa han. Han hade bara kom på det. Jag var tvungen att springa in, riva åt med ett så här Yatzy-protokoll och skriva upp det för att komma ihåg.
Och så bara skriva upp det på kåk. Skriva upp det. Men det är ju fantastiskt. Men det är få människor som har det där i sig att de kan skalda i realtid.
Ja, ja, ja.
Det är fantastiskt.
Verkligen, verkligen. Fan, jag i huvud taget tycker att det är underskattat med att avbryta en middag och säga någonting, komma med en rolig, intressant utsaga som är riktad till alla.
Ja, men det kanske kräver att man har någon slags briljans också. Man vill ju inte avbryta om man inte vet att det kommer att bli något bra.
Nej, det händer ju ibland att folk av karaktären, vad heter han, Jörn Liljeström,
ja,
avbryter och säger någonting plumpt bara. Ja, så drar en vits som alla har hört.
Jattan fes libanes.
Men Björn, han levererade alltid.
Mm.
En gång så att vi käkade middag, då var en tjej som heter Johanna Ekström som är väl i vår ålder. Och hennes man var där och käkade middag. Och de två, Björn och Johanna, de hade en väldigt speciell så här, humor ihop. Fast då stängde de alla andra ute nästan, skulle jag säga. Men det gjorde ingenting. De bara lutade sig tillbaka och rattade in den här podden med den här unga poeten och den gamla poeten som började flamsa. Helvete vad roliga de var. Helvete, det var så här Jonas Hallberg klass. Ja, men han somnade in på Visby lasarett för faktiskt i söndags innan förra avsnittet av 4 meter släpptes. Mm. Han somnade också in dagen efter att Kristina Lugn hade gått bort.
Mm.
Vilket gjorde att två liksom humorister inom poesin slocknade samma helg. Vilket är tråkigt.
Ja, men jag beklagar verkligen. Men de få gånger jag träffade honom så var han verkar en otroligt fin människa.
Otroligt fin. Eller fin vet jag inte. Det är klart han var fin, men framförallt jävligt liksom levande och intresserad och oväntad på något sätt. Han kunde ju också vara sur och tyst och tvär, vilket var ganska gjorde honom bekväm som person, för att man visste att han aldrig låtsades.
Nej.
Han tyckte att det här var inget kul, gick han och la sig på soffan och somnade liksom. Vilket med en äldre mans rätt man gör.
Men det här låter som att han har lite så här loranga kvaliteter.
Absolut. Ja. Verkligen. Fast det är också rätt mycket ordning och reda.
Ja,
Loranga hade inte betalat in momsen varje månad till Vamlingbolaget. Björn var ju besatt av att betala in momsen.
Så här, den står i hans dödsruna besatt av moms. Så här, poeten som var besatt av moms.
När får man den första dödsannonsen med ett Excel-ark som symbol?
Ja, precis. Ja, det är lite roligt när man liksom får den här lilla så här, ikonen. Ja. Excel-ikonen.
Ja. Den vill jag ha.
Men om du fick välja då en app eller ett dataprogram som du skulle ha som bild på din dödsruna?
Hemnet.
Ja, men det är faktiskt bra. Ja. Ja, jag har tagit LinkedIn kan jag säga. Så här, LinkedIn gav mig så mycket så här, tillfälliga bekanta som jag kontaktade en gång var sjätte år.
Jag brukar alltid kolla in våra nya 4 meter Patreons på LinkedIn innan jag godkänner dem.
Ja, det där,
men
det där
men nej, nu låter det som att det flamsar bort Björn och Tors stöd. Men faktum är att den här
våren... Jag tänkte att det kunde vara en hyllning i hans anda.
Ja, lite. Men på ett sätt. Så han, men alltså grejen också att den här våren har varit parodisk i död och elände och helvete. Så att man blir nästan på ett sätt full i skratt till slut. Mm. Men han var nöjd med sitt liv. Han levt ett bra, härligt, kärleksfullt och kul liv. Och fick faktiskt precis ge ut sin sista diktsamling, Vara sten i din sko, tror jag den heter.
Mm.
Som jag föreslår att ni beställer på Adlibris eller annan bok poesi hökare på nätet.
Just det. Mm. När vi är inne på böcker, så du säljer vidare. Du säljer dina knyckertsböcker.
Ja, jag har fortfarande några kvar. Ja. Man kan köpa, jag har 4 böcker som jag har gett ut mellan åren 2017-2020 och det är bara att kontakta mig via 4meter@yahoo.com. Så.
Just det, och då mejlar man vilken av knyckertsböckerna man vill ha, hur många ex och adress och de vanliga detaljerna. Helt
det vanliga brukar vara att folk säger att jag ska köpa en knyckertsbok, hur går vi vidare och sen så
så berättar du vilka som finns och sådär. Så du behöver inte dra de detaljerna.
Nej, det är bara att kontakta mig. Och jag skyndar på för att det kommer, de här böckerna kommer att blowa upp och bli mer och mer populära och mer av betecknade som rarisar.
Just det, precis. Mm. To be continued kan man säga. Kul. Mm. Och sen kan man ju som vanligt då bli patron till 4 meter. Och då går man in på 4 meter. Då går man in på patreon.com/4meter. Och sen skriver man upp sig på 1, 2, 3, 5 dollar i månaden. Och vi kommer...
Nej, 1, 2, 3, 5 dollar per avsnitt. Tänk på det.
Tänk här. På det innan ni ruinerar det.
Jag brukar faktiskt höra av mig till Patreon som har skrivit 5 dollar. För att tänk på att det var per avsnitt. Just jättebra, det. Men...
Ja. Ja, och man kan ju ändra sin Patreon-nivå också.
Och jag har satt en ära i att inte kolla upp, liksom att inte ta en ratsit på er som ändrar, utan att bara låta det vara vatten under broarna.
Det är en stor människa på det sättet. Ja. Men det här avsnittet tillägnas ändå Björn Thorsson.
Verkligen, tack för allt Björn.
Och vi hörs igen om vecka.
Som fan.
Ha det bra Anders.
Hej.
Hej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.